Jag har sagt det förut, det är inte så länge sedan jag sa det. Det är något märkligt med Anna-Karin, för hon lyckas alltid hitta bibeltexter som sedan finns med i predikan. Så strax kommer till det. Hon har gjort det igen. Och det finns ett bibelsammanhang, eller egentligen en fras ifrån en bibelvers som jag har burit med mig under typ en vecka nu eller så där. Och det är tre ord i den här bibelsammanhangen som jag faktiskt upplever att Gud mötte mig med. Vet, en sån här dag när man känner att nu är det för mycket. Har du haft en sån dag någon gång när du känner att nu är det för mycket? En del känner igen det här. Och det var liksom inte i vår familjesituation eller någonting sådär. Utan det var liksom bara man känner det här. Information overload. Liksom det är för mycket som händer i världen. Man pallar knappt att ta in det längre liksom. Det sker ju så mycket hela tiden i den här världen. Och det blir ju inte direkt bättre, eller hur? När man tittar bara så här snabbt. Liksom. Det är nyhetssändning efter nyhetssändning. Liksom bara pumpar ut nya galenskaper från de som har mest makt i den här världen. Liksom när fredliga demonstrationer slås ner med extrem brutalitet eller... När federala agenter skjuter vanliga medborgare och sedan lugnt går därifrån. Eller när krigen och svälten och alltihop där aldrig verkar ta slut. Det är liksom nya konflikter hela tiden. Jag tänkte häromdagen, för det var någon som skickade bara så här, ni ska ha det här nu på er Facebook-profil, liksom jag står upp för. Har ni sett dem här? Man ska byta sin profilbild och så ska det vara så här, jag står upp för. Och grejen är, du skulle behöva 58 profiler på Facebook just nu. Liksom. Ja, men vi står upp för Ukraina, vi står upp för Iran, vi står upp för Grönland. Vi står upp för, eller hur? Och ibland så kan man få den här nästan förlamande känslan av att räcker det inte nu? Hur mycket ska det här liksom hålla på? Jag tycker själv... Att jag i grunden är en relativt positiv och optimistisk människa. Då får jag fråga min fru sen om det stämmer. Men liksom jag kan också ibland ändå drabbas av den här känslan att nu är det för mycket. Det ser hopplöst ut. Vad mörkt det är i världen. Och det var en sån stund som jag upplevde att Gud mötte mig. De här tre orden ifrån Johannesbrevet där det står att Gud är större. Gud är större. Och det är ju ett uttryck liksom som används på alla möjliga sätt och ibland missbrukas lite grann. Det finns ju andra religioner som har tagit det här och gjort de här orden till sina. Liksom Allahu Akbar. Men också inom kristendomen så används de här orden lite slarvigt kan man tycka ibland. För att på något sätt visa att ja, men kristna dogmer och kristna läror, det vi har stått för i kristenheten, det är inte så viktigt för Gud är ju större än det där. Men det är inte det som Johannes menar när han skriver att Gud är större. Utan han talar om någonting annat. Och nu läser vi från första Johannes brevets tredje kapitel. Och det var där du läste inte Johannes evangeliet som du påstod innan. Så något fel hade du i alla fall. Nej, jag var skojig. Oj, man får inte slå på den här. Då dör allt. Kom igen där. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser. Utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen. Och inför honom, inför Gud, kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Amen. Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Och ett huvudtemat i det här brevet, Johannesbrevet, det handlar om ett liv i gemenskap med Gud genom tron på Jesus Kristus. Det är ett liv, skriver Johannes, som är baserat på kärleken. Kärleken till Gud, men också kärleken till varandra, till människor. Och Johannes är väldigt, väldigt tydlig med att den som har blivit förvandlad genom tron på Jesus Kristus lever ett liv i kärlek. Och att den kärleken inte i första hand är en känsla, att man går och tycker saker och känner saker, utan att den kärleken tar sig uttryck i en praktisk handling. Den troende visar sin kärlek. Det är på samma sätt som Jakob skriver, liksom att tron tar sig uttryck i handling. Tro utan handling är död, sen. Så skriver Johannes, ja men kärlek utan handling är också död. Och sen så kommer Paulus och så kör han ihop alltihop och han tycker att båda grejerna behövs. Tro och kärlek. Och funkar inte det så är det inget som funkar liksom. Men Johannes visar också hur det ens är möjligt för oss att leva utgivande liv i kärlek. När han i det här brevet lite senare skriver att vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Amen. Och det är utifrån det temat, tänker jag, som de här verserna behöver förstås. Va? Att den som lever i Guds kärlek och den som har upplevt och ger vidare av Guds kärlek, lyssna nu, kan vila tryggt i att till och med om vårt eget hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta. Och jag ska komma tillbaka till det där när hjärtat fördömer oss. Men när jag läser den här texten och som jag läser den här texten så blir min förståelse om den att Gud faktiskt är större än allt det som kan störa och oroa och skava i ett människohjärta. Gud är större än vårt hjärta och han vet allt. En del kanske kommer ihåg när vi hade en församlingshelg här i höstas så talar vi lite grann om hjärtat. Vi talar om att leva helhjärtade. Och då sa vi så här att när gamla testamentet talar om hjärtat så är det liksom, ja men hjärtat enligt det gamla testamentet, det är platsen inom oss för vårt förnuft och för våra tankar och för vår vilja och våra beslut och våra känslor, de är inte oviktiga i det här, och för vår moral och våra värderingar. Och så såg vi också att allt det där finns med i Nya testamentets begrepp av hjärtat, när det talar om hjärtat. Men att i Nya testamentet läggs ytterligare en dimension till, att hjärtat är trons plats. Det är där i vårt innersta som vi möter Jesus, som vi tar emot anden. Det är där som vi upplever och tar emot Guds kärlek och Guds nåd. Men grejen är, och det här känner vi ju igen allihop, det är ju att vårt förnuft och våra tankar och vår vilja och våra beslut och våra känslor och vår moral och alltihop det här kan störas och påverkas av allt möjligt som vi möter i livet. Och om de där störningarna blir tillräckligt många och tillräckligt starka, så kan de till och med börja störa och påverka vår tro. Och få oss att börja vackla i det som egentligen är grunden för hela vårt liv och hela vår tillvaro. Och då är det inte så konstigt att Bibeln är väldigt tydlig med det här. Som Ordspråksboken säger, många känner igen det här bibelordet. Mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Om det ligger liksom höga störningsfrekvenser riktade mot hjärtat, så kommer det att påverka ditt liv. Så bevara ditt hjärta mer än allt annat. Och då måste man ju fråga sig, liksom, hur gör man det? Hur bevarar man sitt hjärta? Hur skyddar man sitt hjärta? Och jag tänker att ett av de här områdena som ofta drabbas av störningar och påverkan utifrån på något sätt, det är ju våra tankar. Har du märkt hur lätt det är att fastna i tankemönster och tankekedjor som drar en åt fel håll? Ingen har märkt det. Jag har märkt det. Den amerikanske KBT-terapeuten Alan Lin, jag tycker det här är bra, har myntat det här uttrycket, tror jag i alla fall att det är han. Tro inte allt du tänker. Och det är rätt bra, eller hur? Och jag tror det är viktigt också, därför att allt som flyger genom hjärnan är inte sant. Och vi behöver påminna varandra om det ibland. Liksom varje tanke som liksom dyker upp i hjärnan, du behöver inte agera på den, du behöver inte handla på den. Det är inte säkert att den där tanken, den där impulsen är sann. I Romarbrevet 12 så visar Paulus att det här stora slaget om våra liv ofta inte handlar om någonting yttre. Utan att det knepigaste slagfältet att vinna seger på, där det kanske är svårast av allt att vinna, det ligger inom oss, i våra sinnen och i våra tankar. Han skriver så här: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Andra bibelöversättningar som New Bibeln eller New Living Translation är ännu tydligare. Det handlar om att förändra sitt sätt att tänka. Anpassa sig inte efter denna världen, utan ändra ett sätt att tänka. Så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill. Vad som är rätt och vad som gläder honom. Och vad som är fullkomligt. Och då är det ju rätt skönt, tänker jag, att Bibeln också talar om hur det går till att förändra sitt sätt att tänka. Det var väldigt jobbigt om det bara står förändra ditt sätt att tänka. Ja, hur då? Ja, det talar jag inte om. Men det gör Bibeln. Den säger så här: bekymra inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Wow. Alltså, hemligheten är att vända sig till Gud i bön. När tankarna börjar snurra, när du har fastnat i det här som Bibeln ibland kallar för tankebyggnader. Man bygger den ena negativa tanken på den andra. Och när negativa och felaktiga tankar liksom mal och mal och mal och mal. Gå till Gud i bön. Ja, men det är ju så enkelt, det säger ju alla pastorer. Jag vet, men det är ju sant. Det här är sant. När du kommer med din börda till Gud själv, så har han lovat att ge en frid som övergår allt förstånd. Alltså, det är ju ett enormt löfte vi får i de här verserna. En frid som övergår allt förstånd. Jag brukar säga att det är ju en frid som ibland till och med går rakt emot förståndet. När allt av mänskligt förstånd och alla andra signaler i tillvaron basunerar ut att nu är det läge att vara rädd. Det är läge att vara orolig. Det är ett sånt läge nu. Så finns det ändå en frid och en vila hos Gud som den här världen aldrig kan förstå. Min frid ger jag er, sa Jesus. Jag ger inte det som världen ger. Jag har någonting annat för er. Och det där med oro är ett annat sånt här område där våra liv blir attackerade och störda och påverkade. Och det som vi redan har konstaterat, det är ju inte så jättekonstigt. Om man upplever en oro och en vånda över hur det ser ut i världen. Vi matas med en ständig information om hur illa det är. Och jag nämnde några sådana saker här i inledningen i min predikan. Krigen som rasar, människor som lider. Jättekonstiga beslut av de som har mest makt. Narcissister som världsledare och barn som värvas till kriminella verk. Alltså, jag skulle kunna hålla på en hel eftermiddag. Det ska vi inte göra. Och ibland så ligger oron och ångesten på mer personliga plan. Det där som håller en vaken om nätterna. Det där som stör i relationerna. Alltihopa det här som finns där. Det finns säkert tusen skäl till mänsklig oro. Psalmisten skriver: varför är du så bedrövad, min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska återförtacka honom, min frälsning och min Gud. Alltså, har du varit där någon gång? Alltså, man vet, jag är ju frälst och jag älskar Jesus och jag är fylld av hans ande, och så ändå ligger den där gnagande oroskänslan där och skaver ibland. Och så försöker man peppa sig själv som psalmisten att liksom ändå tro och hoppas på Gud. Men vet du att evangeliet, hela evangeliet adresserar den där oron. Det går ju faktiskt som en röd tråd genom hela Bibeln. Särskilt i Nya testamentet, men rakt igenom hela skriften. Var inte rädd. Känn ingen oro. Frukta inte. Jesus säger till sina lärjungar, han håller ett långt tal i Johannes evangeliet. Det är det talet som han håller där han ska tala om för dem att han kommer inte vara kvar bland dem. Men han börjar med att säga, låt inte era hjärtan oroas. Låt inte era hjärtan oroas, utan tro på Gud och tro på mig. Och det skulle vara fullständigt meningslösa ord om det inte fanns liksom en grund, en backup, att det stod någonting bakom det. Det är ju lätt att säga, liksom, ja, men var vi gott mod? Var inte orolig för det, men liksom, för det mesta har vi ju ingen substans när vi säger det. Men Jesus har full substans när han säger, låt inte ditt hjärta oroas. Varför det? Därför, I've got your back. Jag kommer tillbaka och så hämtar jag dig till mig, därför att jag vill att där jag är, där ska du också vara. Det är liksom inte en tom uppmuntran som Jesus ger. Ja, men oroa dig inte för det. Utan han säger det med all auktoritet i himlen och på jorden. Du behöver inte vara rädd. Varför det? För att Gud är större. Det håller att lita på mig, säger Jesus. Låt inte oron komma åt ditt hjärta. För Gud är större än vårt hjärta och han vet allt. Och jag tror att det Bibeln vill säga oss och påminna oss om och uppmuntra oss med, det är det här att Gud är större än allt som kan fylla våra hjärtan. Han är större än allt som kan skava i vårt inre. Men Gud är större än både Putin och Trump. Amen. Jag säger det igen så du fattar. Ska du vara politisk nu? Ja, det är jättepolitiskt, eller hur? Gud är större än både Putin och Trump. Gud är större än Netanyahu och Hamas och Fatah. Gud är större än ayatollorna och regimen i Iran. Gud är större än gängens ledare och större än de som drar ut i krig. Gud är större än arbetslöshet och depressioner. Gud är större än sjukdom och psykisk ohälsa. Gud är större än allt som kan störa en människas hjärta. Psalmisten skriver, jag vet att Herren är stor. Vår Herre är större än alla gudar. Jag minns för många år sedan jag undervisade på rehabcentret som vi hade i församlingen i Gamleby. Undervisa för grabbarna där. Gamla missbrukare och kriminella och ett härligt gäng sköna grabbar som har mött Jesus. Och så citerade jag kommer ihåg det här, jag citerade den här versen i ett undervisningspass. Liksom att Herren är stor, han är större än alla gudar. Så är det en kille som avbryter och säger, det är väl inte så svårt, det finns ju inga andra gudar. Och innan jag hann svara så var det en annan av grabbarna som bröt in där och kontrade och sa, ja men allt du gör till Gud fattar du, sa han. Och det är ju precis så. Det finns inga andra gudar, men det finns en massa saker som vi tenderar att göra till Gud. Det finns en massa saker som vi tillskriver en makt och en storhet som egentligen inte finns. Det finns sånt som vi liksom blåser upp till nästan en gudomlig status, som vi blåser upp och gör så stort och så väldigt så att det får våra hjärtan att oroas och bäva. Lyssna, älskade syster och bror. Vår Gud är större än allt du kan hitta på i ditt hjärta. Nu var det ju en speciell situation som Johannes så särskilt ville lyfta fram i den här texten. Man kan ju liksom inte tänja på en text hur mycket som helst, utan vi måste ju ta vad den handlar om också, eller hur? Jag har teologer på första bänken och sitter här och antecknar. Nej, det gör de inte. Jag lovar att komma tillbaka till det här. Vad stod det? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fras utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen. Och inför honom, inför Gud, kan vi övertyga vårt hjärta om det fördömer oss. Att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Om hjärtat dömer, om hjärtat fördömer oss, så blir vi i den här texten påminna om att Gud är större ändå. Vad handlar det om? Har du varit med om att hjärtat dömer dig någon gång? Vi var några stycken, en liten tapperskåra som var på Kryddgården i fredags och hade en sångstund slash andakt en stund där. Och då läste jag faktiskt den här texten. Jag gör rätt ofta så, jag tränar ute på hemmen. På ser man reaktionerna? Nej. Nej, men jag läste den här texten och så reflekterade jag lite kring just det här liksom när hjärtat dömer oss. Och jag tänker att det kan handla om ganska många saker. De flesta som har levt några år, om man liksom någon gång tar sig tiden och ser tillbaka i backspegeln, så tror jag de allra flesta, när man ser tillbaka på, det kan vara ju förra veckan eller det kan vara 20 år sedan, ser tillbaka på sitt liv, så finns det saker som man självklart önskar att de hade varit annorlunda. Eller hur? Situationer där man kan önska att man själv hade handlat på ett annat sätt. Situationer där man önskar att man kanske hade låtit bli att säga de där orden som faktiskt sårade. Det finns situationer där man kanske önskar att man hade sagt de där orden som hade kunnat bli till tröst och hjälp. Men så gjorde man inte det. Alltså det finns en massa sådana saker. Jag är i den åldern nu, liksom, vi har barnbarn och de börjar bli stora de också. Och sådär. Och ibland kan jag, när jag ser tillbaka på mitt liv, så kan jag känna det här som jag tror var enda pappa någon gång har känt. Varför tog jag inte mer tid med barnen när de var små? Eller hur? Jag är inte säker på att de tycker att jag skulle ha gjort det. Men det är ju en annan sida av det. Alltså det finns många, jag har mött så många människor genom åren som har liksom sitter ensamma. Därför att man har missat att vårda relationen till sin make eller maka. Man önskar, liksom, tänk om vi hade skött det där bättre. På ett annat sätt. Det finns så många sådana här mängder av skäl, tänker jag, till att vi ibland kan känna lite grann den här fördömelsen i hjärtat. Känslan av att inte räcka till. Att inte vara bra nog. Jag sa på Kryddgården att jag har ju mött rätt mycket människor i mitt liv. Som pastor gör man det. Jag har mött några människor som verkar ha, alltså de har en attityd på något sätt som är rätt jobbig. Därför man får den känslan så fort man kommer nära dem att de tycker att de är lite bättre och lite finare och lite frommare och lite präktigare än alla andra människor. Det måste ju vara ohyggligt att leva på det sättet. Sen finns ju liksom då på andra sidan vägen i det andra diket finns, och där är det betydligt fler, tänker jag. Som lever sitt liv med en känsla av att det är aldrig riktigt bra. Man duger aldrig riktigt. Man är nog lite sämre än alla andra människor hela tiden, är precis på vartenda område dessutom. Alla andra är säkert mycket mer fromma, alla andra läser Bibeln mer, alla andra ber mer, alla andra är mer lyckade, alla andra har bättre relationer, alla andra. Det kan finnas hur många skäl som helst att man har ett hjärta liksom som som dömer en. Och ibland är det samvetet som talar. Andens röst i vårt inre som faktiskt pekar på saker som vi borde göra upp med. Men väldigt ofta är det också en annan röst. En röst som faktiskt inte kommer från Guds ande. Den där fördömelsens röst. Den dåliga självbilden och den dåliga självkänslans röst. Komplexen och jämförelsernas röst. Men det är alldeles oavsett om det handlar om verkliga eller inbillade misslyckanden, så är Bibelns budskap väldigt tydligt och klart. Gud är större än det där. Hans nåd, det har jag sagt många gånger, men jag älskar att säga det, så jag säger det ett par gånger till. Guds nåd är större än dina och mina misslyckanden. Guds nåd är större än dina och mina misslyckanden. Jag har sagt så många gånger, jag säger det också en gång till. Du kan inte synda dig ut ur Guds kärlek. Guds kärlek och hans nåd är större än vår synd, våra misslyckanden och vår svaghet. Då och då så brukar jag citera, jag är ju gammal så då får man göra sånt här. Brukar citera ibland, inte så jätteofta, men då och då. Evangelisten och sångförfattaren Nils Frykman. Han har skrivit en av mina absoluta favoritsånger. En del tycker att det är en lite töntig sång och sådär, men det struntar jag i. Nils Frykman skrev under sin levnad, han föddes i Sunne 1842 tror jag det var. Han skrev över 300 sånger och psalmer i sitt liv. Det är fler än vad jag har skrivit. Jag har inte skrivit någon. Hans mest kända sång, och det är den jag älskar den sången, den heter Nu är jag nöjd och glader. Det är väl härligt. Jag älskar det uttrycket, glader också. Man är inte bara glad, man är glad där. Och det är liksom en sån här jublande glad sång över frälsningen och över nåden. Och så är det en och annan känga till någon som står honom emot. Det finns en vers som i en något modifierad översättning då om man nu sjunger sången nu så sjunger man så här. Nu Satan fritt må rasa och världen hjälpa till. Jag skall för dem ej fasa, det går som Herren vill. Men från början så hade han problem med någonting helt annat än Satan. Han var lärare i skolan men han blev frälst och blev döpt med ett baptistiskt dop så fick han inte vara lärare längre. Och den som stängde av honom från detta det var prästen i församlingen. Så egentligen så lyder den här sångversen så här. Nu Satan fritt må rasa och prästen hjälpa till. Jag skall för dem ej fasa, det går som Herren vill. Det var en lite kuriosa, det stod inte i mitt manus men jag tyckte det kan vara kul för dig att veta. Men i den här sången, nu är jag nöjd och glad, så finns det en vers som faktiskt bygger på det här bibelordet som vi har läst idag. Jag tänkte jag ska citera den. Jag tror inte jag törs be lovsångsteamet att vi ska sjunga den, för jag tror aldrig de bara hört den. Men det är så här, lyssna på det här. Om hjärtat mig fördömer och köttet gör besvär, den trösten jag ej glömmer, att Gud dock större är. Att nåden väger mera än all min uselhet. Och pris vare lammet för det. Visst är det bra? Alltså älskade vän, Guds nåd är större än vad det än är som plågar ditt hjärta. Han är större än vad det än är som plågar ditt hjärta. Vad som än är orsaken till din rädsla, din oro, din ångest. Gud är större. Och vet du vad Guds ord säger? Att han som är större än allt bor i dig. Och därför skriver också Johannes lite längre fram i det här brevet också. Att han som är i er är större än den som är i världen. Nu Satan fritt med rasa. Och världen hjälper till. Gud är större. Amen. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.